Vid formella tillfällen ställde SS-vakten upp. Det var tyranniets verkliga ansikte. Tyranniet som hade sitt högkvarter i det avlägsna Berlin. Och snart skulle SS händer vara röda av miljoner människors blod. Verkligheten kallade och Hitler lämnade sin skinnstol, sina tebjudningar och sin älskarinna. Bilen väntade nedanför trappan. Skulle Tyskland bli starkt måste landet rusta. Ett folk som skrämts av kriget måste återigen göras förtroget med vapen, känna på dem och leka soldater. Tyskland måste utbilda piloter. Versaillesfreden förbjöd ett tyskt flygvapen, så flygsportförbundet använde segelflygplan för att träna män som fortfarande officiellt var civilister till det blivande Luftwaffe. Från det ögonblick Hitler blev kansler började armén växa ut över de gränser som dragits upp i Versailles. I hemlighet hade armén tredubblat sin styrka på 2 år. Varenda utländsk militärattaché kunde se vad som var i görningen. Men omvärlden ingrep inte och i mars 1935 proklamerade Tyskland värnplikt, en fredstidsarmé på 500 000 man. De nya stridsvagnarna gjorde entré. De första Luftwaffe-divisionerna flög förbi. Den nya tyska flottan byggdes upp. Hitler förbryllade det övriga Europa. Först ogiltigt förklarade han Versaillesfördraget. Sedan föreslog han en gräns för upprustningen. Storbritannien, den första demokratin som slöt fördrag med nazisterna, undertecknade ett flottavtal. Hitler var lugnad. Det kanske skulle vara ofarligt att fingra på de hatade gränserna. En del av Versaillesfördraget hade redan satts ur spel. Saarområdet, det lilla kolgruvedistriktet som hade varit tyskt före 1918, röstade i januari 1935 med överväldigande majoritet för en återförening med Tyskland. Valet hade övervakats av internationella observatörer. Renlandet som låg alldeles i närheten var en demilitariserad zon. Visst var Renlandet en obestridlig del av Tyskland, men att ockupera det skulle vara en direkt utmaning mot de allierade och främst mot Frankrike. Trupperna gick över Ren i gryningen den 7 mars 1936. Ett hemligt beslut hade fattats att trupperna snabbt skulle dra sig tillbaka om Frankrike visade tecken på att gå till motangrepp. Men motangreppet uteblev. Köln i Renlandet och hela Tyskland kände lättnad och glädje. En del av den tyska herden var återupprättad. Hitler hade tagit en chans och vunnit. Österrike, där Hitler var född, var moget för erövring 2 år senare. Österrikiska nazister hade ställt till med kravaller för att få till stånd Anschluss, en förening med Tyskland. För att förhindra en folkomröstning för oberoende marscherade Hitler in. De tyska trupperna hälsades av hysteriska folkmassor. Wien upplevde en klappjakt på judar som man inte ens skådat maken till i Tyskland. Österrike blev en del av Tyskland. Tysklands grannar var skräckslagna, osäkra, oförberedda och än en gång handlingsförlamade. Tjeckoslovakien var ingen gammal tysk provins utan en oberoende nation som var allierad med Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. Innanför landets gräns i norr bodde sudettyskarna. Hitler drev på den tyskspråkiga minoriteten, som aldrig hade tillhört Tyskland, att kräva en union med tyska riket. Europa förberedde sig för krig. Fastän Tjeckoslovakien var beredd att kämpa gav Storbritannien och Frankrike vika. I München undertecknade Chamberlain för Storbritannien, Mussolini från Italien och Daladier från Frankrike i september 1938 en överenskommelse med Hitler som berövade Tjeckoslovakien sudetområdet. Kvar fanns ett krossat och övergivet Tjeckoslovakien. Tyskarna gick över gränsen och hälsades som befriare av sudettyskarna. De tyska generaler som var motståndare till Hitler och som hoppats på att ett nederlag i fråga om Tjeckoslovakien skulle innebära ett dödligt slag mot hans prestige gav snabbt upp sina planer på en sammansvärjning. Hitler satt med sina trupper i fält och planerade vidare. Sudetområdet hade varit lättsmält. Nästa byte kunde kanske bli lika lätt att svälja. Det stympade Tjeckoslovakien var hjälplöst. Hitler slog till den 15 mars 1939. De tyska trupperna nådde Prag samma dag. De mötte inget motstånd. Den sista demokratin i Centraleuropa var till intet gjord. Tjeckerna skulle aldrig mer lita på väst. Väst litade inte längre på Hitler och insåg till slut att bara vapenmakt kunde hejda honom. I Berlin hurrade man och avgudade Hitler. Men vad tänkte de som hurrade? Det var få som ville ha erövringskrig eller likhet med Hitler hoppades på ett tyskt rike från Ural till Atlanten. De flesta tyckte bara att Tyskland återtog det de blivit fråntaget och återupprättade, inte förstörde ordningen och sammanhållningen i Europa. Massorna var övertygade om att Hitlers statskonst aldrig skulle svikta. Andra som stannade hemma den kvällen fruktade att ett eventuellt krig skulle drabba själva Tyskland. Men nu såg man inte längre något hopp för en resning mot Hitler. Man brottades med den moraliska frågan. Ska man göra motstånd mot en tyrann utan hopp om att lyckas?
Well, I think it's difficult, first of all, to make up your mind that you should do something against a government. This is very rare, first of all. Secondly, if it is extremely dangerous, as it is in a dictatorship, it's even more complicated because everybody likes his own life.
I think everything that came to us when we were living in Germany came very gradually. That was part, perhaps, of the way Hitler managed these things. It came on us rather drip by drip, rather like an anesthetic, one could almost say. And it was only when a specific thing that he did hit you personally that you actually realized that what was going on. In my particular case, I think I could say that it hit me personally when the Jewish doctor of my children, whom I'd always had, came. He was a very busy man, but he seemed to be having always more time to spare. And I remember one night He came and spent the night looking after my very sick child. And in the morning, the child was better, and when he left, he said, asked me, did I still want him to look after my children? And I was tired, and I said, well, for goodness sakes, why not? And he told me that his clinic, his children's clinic, which he had started in Hamburg, was going to be dismissed, and that he'd had threatening letters that if he laid his hands on Aryan children, he was in for trouble.
I november 1938 sköt en jude en tysk diplomat i Paris. Nazistledarna organiserade repressalieåtgärder. Synagogor brändes och judiska affärer plundrades över hela Tyskland. Under kristallnatten, som den kallades för allt krossat glas som blänkte i rännstenarna, kastades tusentals judar i koncentrationsläger.
En schreckliche Nacht. Wollen Sie wissen, wie diese Nacht war? Also wenn Sie das wissen wollen, dann sage ich Ihnen, wir wurden alle mit Hieben und Knüffen zusammengerottet und mussten in Reihe und Glied stehen und abzählen und so weiter. Da ich nun gedienter Soldat war, fiel mir das alles nicht schwer. Aber die anderen, die sich ungeschickt anstellten, die kriegten gleich Ohrfeigen. Und das Furchtbarste war, dass als jemand einen Mann, einen starken, großen Mann anfasste, sagte, fass mich nicht an. Sagte, was, ich soll dich nicht anfassen. Da haute ihm eine Ohrfeige runter. Und dieser Mann wurde sofort von drei Leuten, SS-Leuten, bewältigt. Es wurde ein Block geholt. Darauf wurde er festgeschnallt. Und der Regimentskommandeur, will ich ihn mal nennen, der Lagerkommandeur, hat gesagt, der Jude Israel oder der Jude Itzig, ich weiß nicht mehr genau, wird zu 25 Stockhieben verurteilt. Und dann kam ein riesiger Mann, ein SS-Mann mit einem großen Ochsenziemer und fing an zu schlagen. Der Mann stöhnte zuerst ein bisschen, aber dann sagte er, aufhören, aufhören. Da sagte der Regimentskommandeur, was heißt hier aufhören? Wir fangen nochmal von vorne an. Aber nach drei weiteren Hieben, das Blut spritzte schon, da hörte er auf und da wurde Salz in die Wunden gestreut oder Pfeffer, ich weiß nicht mehr. Und der Mann wurde weggeschleift, ohnmächtig oder halb tot. Wir haben ihn nie wieder gesehen.
Of course in 38, when the synagogues were burning, everybody knew what was going on. I remember that my brother-in-law, the husband of my sister Lene, was Georg Huber, when he went in the morning after the day of the Kristallnacht, Reichskristallnacht, Crystal Night, or how you say, he went by train to his office downtown, and between the stations of Savignyplatz and Zoological Garden, there is the Jewish synagogue, yeah? And he saw that it was burning, yeah? And he murmured, Kulturschande, yeah, that is insult for culture, shame to our culture. Well, right away, a gentleman in front of him turned his revers and showed his Parteiabzeichen, party badge, yeah, and took out his papers that he was a man of the Gestapo. And he had to show his papers to give his address and was ordered to come to the party office next morning, 9 o'clock.
April 1939. Krigsmakten gör sig redo att fira Hitlers 50-årsdag. Man hoppas på det sedvanliga fyrvädret, en varm och vacker dag. Fyren åker genom Berlin, genom Brandenburger Tor och ned för Sigis allé, Segerallén. Arméns som kantar kortegevägen har sjudubblats på bara 4 år. Bland krigsmaktens 51 divisioner syns de nya pansarförbanden. Blixtkrigets vapen. Men inom överkommandot är man osäker om armén är redo för krig. Hitler är beredd att strunta i varningarna. Ett namn som återkom i alla diplomatiska samtal den sommaren var Danzig. Fristaten med sin blandade tysk-polska befolkning hade skilts från Tyskland och förvaltades av Nationernas förbund. Danzig och Ostpreussen var skilda från Tyska riket genom ett landområde, Polska korridoren. Hitler krävde att Danzig återlämnades och krävde fritt tillträde till Ostpreussen genom korridoren. Polen vägrade. I mars 1939 ställde sig Storbritannien och Frankrike som garanter för Polens gränser. I augusti lovade Storbritannien att gå i krig om Polen angreps. Återigen användes uppdiktade historier om förföljelse av en tysk minoritet för att rättfärdiga en väpnad intervention. Tyska flyktingar berättade tårdrypande historier om polsk brutalitet.
Dann nahm ich meinen Kinderwagen und mit Weinen gingen wir mit den Kindern über die Grenze und halb eins gelang es uns, die Grenze zu überschreiten.
Nazistpropagandan filmade girigt för att visa upp dem i journalfilmerna under juli och augusti. Hitler planerade att radera ut Polen från kartan. Men det kunde innebära krig med Sovjetryssland och det var han inte redo för. Hans utrikesminister von Ribbentrop flög till Moskva den 23 augusti för att underteckna en tysk-sovjetisk icke-angreppspakt. Polens öde var beseglat. Det nya fördraget kom som en chock för väst. Tyskland jublade.
Der Paktabschluss hat die Einkreisungspolitiker empfindlich getroffen. Außenminister Lord Halifax erklärte:
You will have read the report about the agreement reached between Russia and Germany, which has surprised the world. As the life of all nations depends in the last resort upon mutual respect for one another's rights, and reasonable confidence that they can each live their life in their own way, I would earnestly hope.
Sehr richtig, Herr Halifax. Auch das deutsche Volk will sein Leben auf seine eigene Art leben können.
Which cannot be retraced, reason may yet prevail.
Tyska journalfilmer försökte framställa Storbritannien som förvirrat och osäkert.
Ministerpresident Chamberlain förlässt Downing Street. Die englische Diplomatie entfaltet eine fieberhafte Tätigkeit, das Unrecht von Versailles zu verewigen. Eine Besprechung jagt die andere.
En ung tysk reste hem från England.
When I came to Cologne, I read the first German newspapers. And I knew at once there was great danger of a war. Now, the tone of the German press was absolutely hysterical. I thought what a fool I was. I had just gone home in that moment.
I hela Europa fick reservisterna sina inkallelseorder. Under fredens sista timmar drog soldaterna på sig uniformerna med ironiska leenden.
people feel about it today. This is the anti-Nazi League against the SS in this country. It is scandalous that we allow these people to come into this country, into the affront of everybody here.
Certainly, there is no question of doubt of the bestiality that is now known to all the world. The question is, was that committed by members of the Waffen-SS? And my answer is no.
Adolf Hitlers livgarde bildades år 1923 av Hitler, för han var övertygad om att det skulle bli många tillfällen då man kunde ha behov av en elitgrupp. Livgardet bestod av män som var beredda på en revolution och som visste att det en dag skulle komma till hårda strider. När Hitler kom ut ur fängelset i december 1924 efter ett misslyckat kuppförsök i München var partiet splittrat i rivaliserande grupper. Han insåg att vad han behövde var en livvakt, även om den var liten. 20 man i en stav var mer värda om man kunde lita förbehållslöst på dem än en hop tvivelaktigt slöder. Det var Julius Schreck och Konrad Haydn som i München samlade den första gruppen orädda män från vilka SS utvecklades. Men det var under Himmler som SS blev denna märkliga kår, en organisation av män hängivna ett ideal och lojala in i döden. Hitler var övertygad om att de politiska problem som Tyskland brottades med på 20-talet endast kunde lösas av nazistpartiet, som var bättre organiserat, bättre disciplinerat och mer hänsynslöst än motståndarna. Politik under Weimarrepubliken på 20-talet var något mycket militaristiskt med parader och allt som hör till. Fanor och baner, uniformer och blåsorkestrar, allt mycket uppskattat av Tysklands oroliga och missnöjda soldater. Slödret som Hitler syftade på var nazistpartiets privata armé av brunskjortor, SA eller stormtrupperna. Bråkiga, ohyfsade och radikala. Hitler kunde aldrig lita helt på dem. De få utvalda som utsätts att skydda Hitler 1925 bildade Schutzstaffel eller SS. När Himmler blev ledare för SS 1929 var de omkring 280 man.
Mein erster Eindruck von Himmler war eine große Enttäuschung für mich, denn ich selbst bin nicht unwesentlich größer als er gewesen und ich hatte eben im Gegensatz zu Himmler, der keinerlei Kriegsauszeichnung hatte, schon das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse und war Offizier gewesen in einem der besten, in dem ältesten Regiment der deutschen Armee überhaupt, in dem Hessischen Leibgarde Infanterieregiment in Darmstadt, und er entsprach in keiner Weise also einem Frontsoldaten, war linkisch und uns mit seinem zusammengelesenen Wissen also zu interessieren und zu begeistern für die Aufgaben der SS als kommender Neuadel des Dritten Reiches aus Blut und Boden. Das heißt, da ist angeknüpft an die bäuerliche Bevölkerung, aus denen wir natürlich den wertvollsten Teil, rassisch gesehen, wertvollsten Teil, nicht wahr, der Bevölkerung herausgelesen haben.
När Wolf Sendele kom till SS 1932 fick han den svarta uniformsmössan med dödskalleemblemet.
Jag hade nummer 47449, jag var under den ersten 50.000 från der SS, och de var froh, wenn sie neue Leute bekommen haben, weil die Aufgaben von der SS waren ja doch die, hauptsächlich einmal Ordnung zu schaffen bei den Parteiversammlungen, den Schutz zu übernehmen von den Rednern, die in den ganzen, damals waren ja ununterbrochen Wahlkämpfe, nicht wie jetzt alle vier Jahre, sondern da war ja praktisch das ganze Jahr von 30 bis 33 waren ja ununterbrochen Wahlkämpfe, in denen der Hitler ja sehr aktiv war, und da hatten wir auch die Aufgabe, dann den Schutz zu übernehmen, dass dem Führer ja nichts geschieht. Und damals standen ja für einen jungen Mann eigentlich nur zwei politische Richtungen zur Auswahl. Das waren auf der einen Seite Kommunisten, auf der anderen Seite die NSDAP, Nationalsozialisten. Und Kommunisten sind für mich deshalb ausgeschieden, weil ich die als junger Bursch in Österreich schon in der Praxis kennengelernt habe. Wohin das dann führt, die Parolen von den Kommunisten haben mir nicht gefallen. Mit Religion ist Opium fürs Volk und die Klassengesellschaft, Kapitalismus ist gleich Ausbeuterei, während bei der NSDAP durch Hitler Parolen unter das Volk gebracht worden sind, die mir aufgrund meines Herkommens viel besser gefallen haben. Das war die Volksgemeinschaft. Die SS war für mich eigentlich damals die prägnanteste Form vom Nationalsozialismus, diszipliniert, straffer organisiert. Während die SA war, damit möchte ich sie gar nicht abqualifizieren, doch mehr oder weniger ein Schlägerhaufen.
Medan Tyskland våndades under depressionen och 30-talet började var det praktiskt taget anarki i landet. Våld mötte man överallt och rättssäkerheten var i upplösning när de radikala kämpade mot varandra och mot polisen på gatorna. Politiska mord blev allt vanligare. Till slutligen alla politiska uniformer förbjöds 1932.
Redner zu schützen. Zeitlich hat es vielleicht so ausgeschaut, dass wir fast täglich unterwegs waren. Also nachdem wir unsere Arbeit verrichtet haben, da mussten wir dann in irgendwelche Versammlungen gehen, auch natürlich weit außerhalb, nicht nur in der Stadt, sondern auf den Dörfern draußen. In der Nähe von Heidelberg waren auch kommunistische Dörfer, wo es also verhältnismäßig schwierig war, sich durchzusetzen, und da musste dann natürlich schon Leute hin, die ja auch so nicht gleich davongelaufen sind, wenn die Kommunisten geschrien haben, haut's bloß ab. Ne? Dass die anderen Parteien, Zentrum, Deutschnationale und so weiter, das recht gern gesehen haben, dass wir uns mit den Kommunisten geprügelt haben. Wir haben ihnen da eine Arbeit abgenommen, die sie eigentlich hätten auch machen können. Nicht mit Brüllen, aber indem sie ihnen den Boden entziehen, indem sie zum Beispiel die Arbeitslosen von der Straße wegbringen, hätten wir ja den Kommunisten einigen Boden wegnehmen können. Dazu waren sie sich aber zu fein. Und schon gar nicht. Also die Deutschnationalen, Hugenberg und solche Leute, die waren sich noch, und Stahlhelm, die waren sich natürlich zu fein, um sich auf der Straße irgendwo mit einem Kommunisten rumzuprügeln. Das überließen sie uns.
I januari 33 blev Hitler lagligen vald till rikskansler. Många nazister var ivriga att bli av med den föraktade Weimarrepubliken. Men först måste man få ett slut på det tillstånd av nära nog anarki som rått sedan 1918. En månad efter det att Hitler kommit till makten antogs förordningen till skydd för folk och stat, som gav polisen rätt att arrestera alla politiska motståndare och hålla dem i skyddshäkte på obestämd tid. 15 000 nazister tillhörande SA och SS förordnades som hjälppoliser med order att rensa gatorna från kommunister och andra politiska motståndare. Fängelserna fylldes snart till bristningsgränsen. Nedlagda fabriker förvandlades till koncentrationsläger som sköttes helt godtyckligt av SA och SS-män. Ett av de värsta av de här lägren var Oranienburg nära Berlin.
Außerdem sind diese Dinge nicht zu uns vorgedrungen. Wir wussten wohl, dass es solche Lager gab, Anhaltelager oder wie man das alles genannt hat, und dass man da politische Gegner eingesperrt hat. Warum, war uns nicht ganz klar, denn die Verbrechen, die waren weiß Gott nicht so, dass man sie da von Haus und Hof wegsperrt, aber da hat man sich ja gesagt, das ist ja vorübergehende Sache, die wird man jetzt einmal 3-4 Wochen lang da reinbringen in ein Lager und dann lässt man sie wieder laufen, nachdem man festgestellt hat, das ist ein harmloser Mensch und so weiter, nicht wie Thälmann oder solche Leute wirklich Agitatoren waren.